Hej och välkomna till Fredagspodden.
Hej.
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 Vad härligt vi har det nu.
Tycker du det?
Ja, men det är så soligt och härligt tycker jag.
Tycker jag också.
Det är faktiskt det.
Förutom att jag är mitt i flytten så jag är inte så harmonisk. Men...
Nej, det är det inte.
Får jag bara säga en grej, Hanna?
Ja.
Det börjar som hände mig precis nu.
Mm.
Alltså ni som ändå varit med i flytten.
Ja.
Oh ja.
Vi har tjatat om det här ett tag nu.
Nej, men jag bara tänkte säga att det här är första gången som jag verkligen inreder ett hem.
Ja.
Alltså, det
har vi också sagt
färg.
Ja, men du vet.
Alltså, liksom, ja. Och jag är stolt över det och sådär. Absolut, för det är så kul och skitjobbigt och allt vad det nu är. Men jag köpte den här svindyra tapeten liksom, som man aldrig har gjort annars. I hela köket, jättestort rum.
Ja.
Kommer dit. Hänger upp och ner.
Va?
Det ska vara vinrankor som hänger. Det var det som var så vackert i köket.
Ja.
Nu är det som snoppliknande blommor som står upp.
Du kände inte alls samma sak som jag.
Då hade han så här kostym och jag bara tittade på honom. De blev så kär.
Jag tycker att han tittar mycket på mig.
Det var så sjukt.
Amelie, vår lille syra, tycker att han tittar mycket på henne.
Förstår du räddat liv tillsammans?
Ja, men det är klart.
Nej, men det är klart att man går ut därifrån och liksom
nuppar. Jag är lite gråtig. När vi byggde, alltså det här var det sista som skulle hända innan vi skulle flytta in.
Uh-huh.
För vi har ju liksom gjort så att vi har liksom umgåsdel, så är det så här väldigt så här vitt och danskt. Och sen så har vi så här, sovdelen, för där alla var sovrum. Så var det så här färg och mjukt. Så vi skulle ha heltäckningsmattor. Jag har ju aldrig haft det förr.
Nej.
Och då så hade vi liksom valt då samma till barnen, en lite billigare variant, för jag tänkte så här, händer en olycka måste man kunna byta ut den här. Och så en dyr härlig till oss, till vårt sovrum. Kommer in och de har lagt in fel heltäckningsmattor.
Ja, men jag kommer ihåg där, du började nästan gråta.
Nej, men alltså det var fruktansvärt, för det blev färger som, alltså för det här var inga klatschiga färger alls.
Nej.
Men det blev liksom, ja, men det värsta färgkombinationen någonsin. Alltså så, det var så här, nej, vi kan inte köpa det här. Alltså det går inte bara att
men gjorde du om då?
Ja, men då gjorde vi om så att Rosa, för det var Rosa som hade fått våran lyxmatta.
Ja.
Och det var ändå fint och okej i hennes rum, ja, även om det blev väldigt mörkt. För hon hade också valt mörka
väggar. Ja, jag förstår.
Så hon fick liksom ha kvar den. Sen fick de riva ut den från vårat sovrum.
Ja, och sätta in en ny.
För beige och grått var inte snyggt ihop.
Nej.
Och så fick de sätta in en ny. Och då tog de faktiskt det, för det blev ju jättekonstigt. Det var verkligen så här... Alltså,
jo, men Hanna, du måste ju förstå att jag måste ju köpa den nya tapeten. Det är ju liksom en väldigt dyr historia det här.
Ja, men jag vet.
Nej, jag sitter där och äter med snoppblommor. Jag får göra det. Jag
kan... Bara för att du har sagt det här nu också så kommer jag inte kunna tänka på något annat när jag sitter i
det. Nej, men det här får vara så.
Det är jag... som blommor som har stånd.
Ja, det är så det är. De är jätte...
När folk tar så här bilder på blommor och så är det så här, är det här lite sexuellt?
Ja, erotiskt.
Ja.
Det är så våra tapeter blir nu. Istället för de vackra vinrankorna hängandes så är det erotiska, stenhårda kukar.
Men hur kändes nu... det när du kom in då? Alltså, raserades allt?
Nej, men vet du vad jag tänkte? Och det var en känsla som ofta kommer till mig.
Ja.
Det är den här känslan av att man helt plötsligt tänds ett hopp om att gud, jag kommer nu bli den här personen som jag skulle vilja vara. Som har det där liksom typ perfekta eller det där,
ja,
så här.
Som blir lite fel.
Och så blir det lite
hopplöshet.
Fel. Så att det är så här, nej, jag når aldrig hela vägen fram. Det bara är så, det är så det är. Det är tragiskt liv jag lever. Det får vara så.
Men det sjuka är ju så här.
Du vet känslan.
Ja, men Amanda, jag vet precis känslan, för att det är just det när man har liksom gjort en plan för en gångs skull. Man har tänkt ut alla de här sakerna. Och så blir det ändå fel.
Ja.
Det är därför jag alltid är lite rädd för tapeter och byta färg. Och så, ja. För jag tänker att nej, det kommer inte bli som jag ville.
Nej.
Så min inre bild kommer inte bli.
Nej.
Nej. Ja, men det ska bli väldigt spännande att komma hem till ditt erotiska kök.
Det kanske tänder lustar.
Det blir kanske bara bli mat med afrodisiaka i.
Det kanske blir sån här dispengsex.
Ja, det kan det bli.
Alltså förstår du, det kan ju bli
9,5 vecka sex kommer du ha. Mata varandra med ögonbindel och så.
Det.
Ja. Du kommer stå och jucka mot dem. Jag hoppas att vi får ett skott i råttan.
Inte på Alex utan på tapeten.
Han kommer inte bli upphetsad.
Nej, om man inte är lagd åt andra hållet. Och det undrar jag ibland om man är. Så att ja. Det, kan...
det här kanske blir som ett test på honom.
Det stora bögtestet har vi hemma hos oss.
Om han tycker att det här är så jävla snyggt. Alltså, då har han liksom... Det blir bra då, Amanda, om man säger det.
Jag kan ta hem vem som helst hemma hos mig. Alltså, jag har ett levande test. För jag har faktiskt några vänner som ja. Jag kan känna så här... Undrar mig inte han är... Alltså, ja,
de borde komma ut.
Du vet.
Man vill hjälpa dem på traven.
Ja. Och då kan ju mitt hem bli... stora testet, tapeten i köket.
Men om de nu har lyssnat på det här, för det här blir dubbeltest. Om de kommer ja. Hem då och bara, åh, alltså så, ja. Det är en sak. Kommer de hem och ska absolut inte låtsas om tapeten. Alltså förstår du, då är det.
Nej, men det är också sign.
Ja. Men Amanda, jag måste säga att vi, alltså det här kommer låta jättekonstigt nu. Men du och jag var ju med om någon form av test. Mm. Eller en liksom en erotisk sjukhuschock.
Okej, okay, vilken bra början på en historia. Ja. Men det var ju så.
Var ska vi börja?
Vi
den här
börjar
historien?
Så här. Ja. Och jag tycker att vi drar inga stora växlar på det som egentligen hände. För att det är liksom för stort och tungt och sorgligt. Det var det för oss i alla fall. För att dra i podden snabbt, eller hur? Ja. Så vi säger bara så här. Vår farmor råkade ut för ett hjärtstopp. Ja. Och hamnade på Karolinska... intensivavdelningen.
Exakt.
SIVA. Där alla de svåraste fall.
Alla traumafall.
Ja.
Alla fallolyckor, bilolyckor, hjärtstopp. Alltså så här, alla stora där man behöver liksom all bevakning man kan få.
Mm.
Då hamnar man där.
Då hamnar man där. Ja.
Och vi kan väl också bara säga så här, för att avsluta alltihop så att man inte behöver fundera över det.
Mm.
Det gick ganska bra.
Ja, ja. Absolut.
Vi är på benen igen.
Ja,
med
men det var skitjobbigt och jättetungt för oss. Och det var, man kan säga, om man ska bara beskriva platsen, SIVA på Karolinska, det är ju mellan liv och död när man är där. Annars är man inte där. Vilket gör att det är inte bara ens egna känslor och vi som familj med vår person som ligger där. Utan man är också med massa andra familjer som också har...
Det är ju, alltså till skillnad från vanligt bara avdelning så är det ju ofta så här, en person som kommer hälsa på. Eller, alltså, så.
Besökstider
ja,
och sådär.
Men här är det liksom, det är så krisigt att hela familjer är där hela tiden för att ta olika beslut. Och så.
Nej, men det pågår väldigt... olika möten i rum bredvid en med glasväggar där man förstår... att mötet handlar om, ska vi stänga av maskinerna eller ej?
Ja.
Alltså, ni förstår. Det är liksom ingen plats man vill vara på.
Nej.
Överhuvudtaget.
Men det som var otroligt ändå, som man måste säga då, innan vi går in på det som du och jag drabbades av, sjukt nog.
Mm.
Den här personalen som jobbar där, och på det sättet som de är, gjorde så att det ändå var okej att vara där.
Ja, men och det är det som var... Samtidigt som det är den värsta platsen på jorden, så tror jag att det är den finaste platsen jag har varit på också. Det är verkligen mellan himmel och helvete. För att de som arbetar där är...
Men sådana respektfulla människor.
Visst trodde man att BB var det stället förut? Alltså man tänkte så här, de människorna som jobbar på BB, de som har tagit hand om födda barn.
Men det är de man har mött också på något sätt. Alltså så, det är helt fantastiskt. De är så här, alla är peppande,
änglarna
alla är snälla.
Änglarna kallar man dem för och sådär hit och dit. Så här. Glöm dem.
Nej, men det här är... några snäpp till upp i liksom himmelriket på något sätt.
Så är det.
Alla som jobbar där, de kan liksom allt.
Oh.
Och vi har ju också förstått att det är en väldigt attraktiv arbetsplats.
Ja, ja, alla så. Vill ju vara där.
För att det är spännande.
Och det
man liksom...
måste jag säga att jag förstår att alla vill vara där, men man får inte vara rädd om hyn eller så.
Nej.
För det märkte vi att varje gång vi hade varit där så var vi tvungna att dricka 3 liter vatten. Man var ju torr i hela munnen för det är så mycket maskiner igång.
Ja, det var verkligen så. Men om vi då glömmer bort det här tråkiga, stora, hemska, allvarsamma för ett slag.
Mm.
Ja, så i alla fall så var det ju så att vi under några veckor var där en gång om dagen, minst. För första gången, då var det lite för traumatiskt, tror jag. Så att vi var liksom inte riktigt, och då, bara var man översköljd av att det här var så fantastiska människor som jobbade där. Andra gången, tror jag att det var, när vi står där, då står vi liksom utanför och väntar för att få gå in. Då du och jag tror på fullaste allvar att vi är med i blåsningen.
Okej, tänk er så här. De 10 snygga killarna sett i samma rum. På...
Gå ut och in ur rum. Går det kom ut den ena efter den andra. Det var Marcus Schenkenberg.
Det var sjukt.
Brad Pitt.
Först, för det börjar ju med att vi står och pratar med en läkare som är liksom så här, man bara, kom igen. är du med nu en tv-serie eller är det här på riktigt? Eller så här, charmig, glimten i ögat, skitsnygg, specialistläkare på traumainhet. Ja, men ni fatt, det är liksom bara, alltså han bara räddar liv. Det är det enda han
gör. Larger than love.
Exakt. Och liksom den perfekta så här luggen som bara... Alltså...
Nej, men något litet hår, lite så här, jag har jobbat hela natten, rufs.
Ja.
Men jag orkar ändå stå här och prata med er.
För det är viktigast för mig.
Ja, men jag skojar ändå lite. Jag fattar vad ni har för tugg liksom.
Ja.
Nej, men det var...
Och sådana här shorts. Eller vad säger jag, byssor. Byssor som jag, Charlie tycker pinsamt när jag säger byssor. Men sådana här byssor som är liksom loose.
Ja.
Så man ser att det är en snygg kropp under.
Men grejen är så, vet du vad jag tänkte på, Amanda? Så här, skulle jag dra på mig den där läkardressen, då skulle liksom vem som helst få årets skratt. Alltså så. För det skulle ju liksom vara... Nej, men alltså.
Nej, man blir snygg i den.
Nej, fast jag har för stora tuttar och så för den.
Ja.
Men för här tycker jag att alla passar.
Men för att du skulle vilja ha urringning på din.
Ja.
Men det kan man inte ha.
Nej, det kan man ju inte.
Men jag såg att det var tre olika typer av kläder. För att alla hade inte samma, så man kan nog välja en.
Vilken stil man är.
Ja.
Ja. Men de här hade, alltså, hur man då ska beskriva det här, så var det så att, alltså, jag har ju drömt om den här läkaren efteråt.
Du var ju helt begagnad.
Var någon som inte du var det?
Nej, där var du värre.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo. Du var ju liksom så här. Vad tror han ju nu? Vad tror han på? Ja, du googlade, jag vet det.
Ja, jag var ju tvungen att göra det. Ja. Men alltså, och det här har ingenting med att jag inte bara vill vara med bankis hela tiden. Nej. För det vill jag. Det var bara det att jag var så överraskad, ska jag säga, det ord som jag vill använda. Över att liksom, man kom dit och så skulle man vara med om det här. Och så var det liksom, alltså, så här, jag tror mer att min fantasi handlade om jag hade varit singel.
Ja.
Hade man lämnat en lapp då, eller? Det kan man ju knappt göra heller. Alltså det är så här, det är någonting med det förbjudet. Och sen så kan man ju inte se om de är gifta eller inte. För de har inga smycken på sig.
Nej.
Det var väldigt svårt att
utröna. Vi såg ju en av snyggingarna som hade en ring i ett halsband runt halsen.
Ja, exakt.
Han var ju urkörd. Men de andra såg vi inte.
Nej, så att de blir ju liksom som att de är, det är bara att ta dem. Alltså annars alltid när man träffar människor så får man ju snabbt en bild av liksom, inte för att jag ska gå på alla, jag tycker snygg eller något sånt, men man får ju snabbt en bild av så här, vem den här personen är.
Ja. Men här är de ju helt neutrala.
Ja.
Anonyma, de finns bara till för dig.
Exakt.
Och din familj, vilket gör att de skulle aldrig dra sig, jag har två barn hemma. Alltså, det... Nej, men,
och jag
inte.
Förstår ju också att folk missförstår jättemycket när man träffar just läkare,
man
eller
är ju ett känsligt läge,
sjuksköterskor eller alltså sjukskötare eller vad det nu är, för att man är ju liksom wide open.
Mm.
De står där liksom en stor del av ens liv. De har ju en stor vetskap om det här, om ens liv liksom så. Och så tar de hand om en i det där sköra. Och så då också om det är någon supersnygg som ser ut som den bara har gått direkt från Grey's Anatomy.
Nej, men,
det är konstigt.
Det hände ju en jätterolig grej. Alltså, det här är ju hemskt att säga, men jag kommer säga det ändå. Alltså, för jag har tänkt på det här så mycket. Vi satt ju vår familj inne i ett rum.
Ja.
Mm. Och så var ju snyggläkaren där.
Ja.
Och så skulle han ju berätta för oss. Och då, den dagen, var det väldigt kritiskt.
Ja.
Så att han berättade med väldigt, väldigt lugn röst. En röst som jag aldrig har hört. Jag har liksom sett det typ i filmer. Ja. För jag har aldrig varit liksom nära någon som har svävt mellan liv och död och haft kontakt med en läkare i samband med det. Och då låter de ju så här.
Mm. Med sparrösten.
Med sparrösten. Den är lugn. Den är allvarsam. Den är mjuk. De förklarar att hjärnan nu inte fungerar så bra.
Mm.
Lungorna har svårt. Men man vet inte. Så där är det ju hela tiden, eller hur?
Det kan både bli positivt och det kan bli negativt. Alltså det är samma, man liksom pendlar med samma olika saker.
Men nu kämpar vi på här över natten. Inga konstigheter. Så där är det ju, eller hur? Så där sitter vi. Alltså det är en familj som gråter.
Ja.
Och snyggläkaren står och pratar med rösten.
Du tycker att han tittar mycket på dig. Jag tycker att han tittar mycket på mig.
Det var så sjukt.
Amelia, vår lille syra, tycker att han tittar mycket på henne.
Men alltså det var så sjukt, för nu kom jag ut i rummet och jag bara, gud vad konstigt att han bara tittar på mig. Du bara, jag tyckte att han tittade på mig. Och då kände jag, du ska vara snäll mot honom. Så jag bara, aha, han tittade åt vårt håll. Men jag kände fortfarande att det var mig han tittade på.
Och du, men kände... du kände inte alls samma sak som jag.
Ja, hur som helst då. Så, eftersom då vår underbar farmor var sövd under den tiden, så skulle han berätta hur det är för kroppen att vara sövd i den här rösten. Vilket gör att han...
Vi kunde inte låta bli att skoja lite. För alltså, vi var ju väldigt liksom, tyngda. Men samtidigt så var det så här, ja men vad skönt. Och, eller så här,
ja, det var skönt.
Jag vet inte om vi skojar. Sova. Så lägger du narkos på dig själv om du ja,
vi sa någonting ja. Sånt där som gjorde att han då skulle säga att...
Han skulle dra inte... en jämförelse så vi kunde förstå.
Precis, han sa så här, det är inte så nytt. Det är inte sån sömn som ni tror som gör en gott. Utan det är en sömn som till exempel Michael Jackson fick... varje kväll av en läkare. Och det var därför han till slut dog. Men när han skulle berätta det här för oss så var han ju kvar i jag är en läkare som berättar något svårt för en patients anhöriga.
Ja.
Och det här blev så lustigt då. För helt plötsligt så var det som att vi var Michael Jacksons anhöriga. För det här var ju lång tid.
Du kom ja.
Då var det så här...
För det tog lång tid också för oss att förstå att nu hade han bytt ämne.
Ja, för då fortsatte det så här. Det är ju svårt när man har panikkänslor. Och jag kan förstå som läkare att man då ger den här typen av narkos. Det var bara det för Michael. Så att helt plötsligt så fick vi 5 minuters rapport som att vi var Michael Jacksons anhöriga.
Ja.
Om exakt dödsorsaken, varför han dog.
Men jag kan tänka mig att han trodde ett tag att vi var Michael Jacksons
anhöriga. Ja, i för sig. Men det var en ganska rolig scen, visst var det?
Ja, men det var
en
jättespeciell
scen. Mitt i det hemska, liksom.
Men jag skulle tänka så här, alltså, om man tar de där veckorna när vi var där och kom upp. Alltså, vi kom ju, det är snabba fragment när vi kommer upp dit och är där en timme och så kommer vi därifrån och ska upp igen. Så här. Varje sånt så var det liksom någonting som hände.
Ja. Alltså jag saknar det, vet du.
Ja, men jag också.
Det var något som hände mig där uppe. Jag... Men var det inte, och det här låter sjukt Hanna, men var det inte livet som hände?
Jo.
Alltså man lever och man gör sina saker och sådär. Men så fort man åkte dit så var det som att man klev ut utanför livet. Och liksom
men
var
vet
någon
vad
annan
som också är så som jag kan tänka på som kändes väldigt viktigt där och då? Det var ju att alltså när man hamnar så nära döden.
Mm.
Så här, vi har ju en jätte... speciell relation med våran farmor. Mm. Och en väldigt, väldigt nära relation. Mm. Men både du och jag i princip har ju pratat med henne i telefon varje dag sedan vi föddes.
Ja.
Och det är inte alla som gör det. Och vi har sovit i hennes säng. Och det har varit så här. Och helt plötsligt så förs man inför vad den här relationen egentligen är.
Mm.
För att man kan ju vara så här, våran farmor är också en väldigt krävande och speciell person. Så man kan ju också bli galen på henne.
Ja.
Liksom, så här. Det är inte många farmöder man kanske blir galen på.
Nej.
Utan det är liksom, när man är så här nära så blir det också, ja men då är det både liksom härligt och ohärligt liksom. Ja. Men helt plötsligt så tror jag också så här att, eftersom vi satt där och hon hörde ju, men hon kunde då inte prata och så.
Nej.
Så hamnade vi ju i jättemycket våran barndom.
Oh.
Att prata om den och hur hon var och så här. Och du och jag och våran lilla syster Amelia, vi hade ju en kväll, det var en av de här första kvällarna när man inte visste. Så vi hade liksom en liten så här chattslinga, låter ju väldigt modern. Men där vi liksom återmindes liksom allt härligt med henne och som hon gjorde.
Jag skulle vilja skriva ut den chatten. Det var så fint. Jag tror vi alla satt och grät i vårt hem och skrev till varandra.
För det var ju som det kom till oss där på kvällen. Att det blev liksom, så här, man var så stor och stark på dagen och åkte dit och man liksom gjorde det där. Och sen så bara, för det började med att jag skickade så här, jag bara, nu blev jag ledsen. Eller till någon annan. Och så bara, men jag också, alltså så här, det liksom, då drabbades vi allihopa. Men just då blev man så himla påmind om den relationen, den stora, stora kärleken. Men också att hela livet på något sätt. Saker och ting som man ju inte tänker på varje dag.
Nej, men det är det jag menar. Att jag tror att, och det är konstigt, eftersom det var så hemskt och jobbigt. Och traumatiskt för alla oss just de här dagarna. Så är det ju också en konstig känsla att man längtar tillbaka dit såklart. Men det är för att jag tror att som precis som du säger, att det var så storartat, det var så mycket känslor, det var så mycket, alltså det är inte så ofta man får känna så där mycket. Nej. Sen på gott och ont, men som du säger så var det så här, vi var ju både ledsna, men vi kände också så otroligt mycket kärlek. Det var ju det som vi höll på med, att vi skrev alla de här sakerna om henne och till varandra. Det var liksom som hela kroppen var fylld av kärlek och därmed då lite sorg inblandat, men det var ändå.
Men också så tänker jag också så att du och jag och Amelia då, eftersom jag pratar om liksom oss, vår närmaste liksom syskongrupp. Vi blev också tydliga i våra relationer till varandra.
Ja.
Alla blev väldigt tydliga för varandra.
Men det är som att man gör en inventering.
Ja.
För då är det så här, vilka är vi här nu då? Vilka är det som står här? Vilka har hon? Vilka har jag? Vad har vi tillsammans? Liksom? Hur starka är våra barn? Alltså, det här är det enda jag har på något sätt. Då tar man hand om det.
Men jag började också tänka på så här, när man är gammal och så. Alltså vilka man vill ska vara där och stå där och ha den där relationen. Och då tänker jag så här, farmor har ju faktiskt, om man ska säga, lagt ner oerhört mycket tid på oss.
Ja, alltså,
all sin tid och all sin kärlek egentligen. Liksom. Har liksom bara så här rätt ner i oss och i det. Liksom, så. Det visade sig så tydligt liksom, hur det är. Och jag vet också så här, den här personalen som var där, att de, jag menar, när vi var där, och så, alltså, de var så här, gud vad härligt. Eller, alltså, för de blev så här, har ni barn?
Det
var
jag
barn,
tänkte liksom väldigt mycket på.
Nej.
Det här med hur man själv vill ha det på, när man själv skulle ligga där. Farmor har ju alltid varit väldigt fysisk med oss.
Ja.
Klappa, det är pussa, det är kramas, det ligger i sängen tillsammans. Det liksom har alltid varit så, hon är fortfarande så. Vilket gjorde att när hon låg där så var det inte konstigt att klappa och pussa henne på det viset. Och när man ligger där så tror jag att det är liksom något av det absolut viktigaste. Man kan inte ta in så mycket ord, man kan inte ta in så mycket, man kanske inte. Men det fysiska blir helt plötsligt jätteviktigt. Och det är inte alla man har en sån relation med som är fysisk.
Nej.
Du förstår vad jag menar. Det finns vissa människor som du är jättenära, men du skulle inte kunna klappa och pussa den på huvudet.
Nej. Man också så här, när hon liksom började kvickna till och liksom börja så här se och förstå vilka vi var och så där. Så vill hon liksom känna på våra ansikten.
Som en
och liksom,
bebis, ja. Så kände jag. För bebisar gör ju så med sin mamma, att man, de tar ju på ansikten och så där.
Att det som man liksom känner igen. Så. Nej, men det var väldigt livspåminnande, ska jag vilja säga.
Det var fint.
I det. Väldigt fint och härligt.
Och väldigt snygga läger.
Åh, gud alltså. Okej. Vi säger så här, han tittade mest på dig. Du blev jätteglad över det. Och du var singel.
Ja.
Hur hade du agerat då i den här stunden? Vi kom dit dag efter dag och så tänkte du så här, ja, men du vet, kände så här,
antagligen så hade jag varit där 2 gånger per dag. Istället för 1 gång. För att man hade ju vetat att den här, oavsett nu om jag tyckte han tittade på mig, så hade man ju förstått att han kan aldrig göra ett move.
Nej, exakt.
För då får jag kanske sparka. Ja. Det går ju liksom inte. Så där skulle man ju själv behöva agera. Och det är ju svårt, tror jag. För ja, som du säger så tror jag att det är många som missförstår.
Men det tror jag också.
Alla vi missförstod. Vi tyckte att han tittade på oss, att vi var så nära och sådär. Alltså sådär är jag väl med alla anhöriga.
Ja, men det är klart. Det måste han ju vara. Ja. Om han är en professionell läkare.
Ja, men det är klart.
Han, är liksom, han kan ju liksom skriva sig fri från varenda flirteri i världen.
Det är klart.
Det var ju vi som så här, bekräftelsetörstade, sköra människor som bara sögs in i hans det där snälla.
Ja.
Så. Men vet du, jag också tänker, för jag tänker så här, ja, om man hade varit singel då, så hade man då först googlat honom.
Mm.
Tagit reda på vem han är. Eller försökt liksom så här. Men för sen så är det ju där.
För jag måste bara säga en sak.
Ja.
Du träffade ju en av sköterskorna på ett café några dagar efteråt. Han hälsade inte.
Nej. Vilket jag vet att han får ju inte det. För de har ju
det är det jag menar. Så att hur ska han kunna då, om man skulle vilja närma sig för en flirt?
Exakt.
Hur går det till?
Nej, men det är det. För så är det ju att de undviker ju hälsa, för att om de har någon med sig så får de inte undanröja så här sjukhussekretessen. Nej. Och så vidare. Vilket är ju skitbra. Men om man då skulle träffa honom på krogen så då kan ju inte han bara titta bort liksom.
Nej, men han har ju så starka känslor för den också.
Exakt.
Han kan det inte.
Nej, han kan inte. Men då tänker jag så här, ja, då skulle man kanske då skriva ett mejl.
Ja.
Hitta honom på Facebook. Det är det så man gör?
Facebook tror jag är skitbra där. Och så kanske man skriver så här, jag är så oerhört intresserad av att bli sjuksköterska.
Aha.
Alltså förstår du, man går in lite professionellt först, för då skulle han säga, men det är klart att jag, hur skulle vi kunna ses på en kaffe och prata lite om utbildningen?
Om man inte har killarna på jobbet får man ta jobbet till killarna.
Såklart.
Ja. Det kanske skulle vara någon sån här, vi håller på med en grej här, vi undrar om du skulle kunna uttala dig lite. Alltså ge oss research, jag håller på att skriva en artikel.
Ja, men så Camilla Läckberg gjorde Martin Melin.
Exakt. Alltså,
precis så skulle man göra. Inte så att han var så, utan bara så här, vi skulle behöva lite research, vi funderar på att skriva en tv-serie, dramaserie om en intensivvårdsavdelning, SIVA. Så vi skulle behöva ses många timmar, sittning i ett rum, du och jag. Alltså förstår du?
Ja.
Den grejen. För sen är det klart.
Sen är det klart. Och vet du vad min rädsla nummer två då är?
Nej.
Eller nummer två, jag har inte haft någon första rädsla. Jag har varit helt...
Gud vad du har tänkt.
Ja, men det här är ju så här klassisk sak som man alltid måste tänka på.
Ja.
Vi har ingen aning om vad han har för stil utan sina snygga läkarkläder.
Nej, och det är det jag menar, att träffa den människan i baren. Han kanske har, ja, men du vet
men det är som när man träffat en kille i skidbacken.
Ja.
Och så ska man
eller
ses
på stranden.
Liksom, ja. Det kan ju bli så fel.
Mm.
Eller som så här, en polis eller en brandman.
Ja.
Killar i uniform.
Men jag måste bara säga det en sak som jag ville dra som ett litet tips här i podden. Kärlekstips.
Åk till Karolinska.
Nej, men det jag tänkte bara var så här. För vi var ju igår på framtidsmässan och skulle vara med i en panel. Och konstigt nog så var det Alex och Sigge som skulle intervjua oss.
Ja.
Och då tittade jag på Alex precis innan han skulle gå upp på scen. Då hade han så här kostym och han var liksom så här lite allvarlig, koncentrerad. Skulle precis gå upp där och köra sin grej. Och så här. Och jag bara tittade på honom och jag blev så kär.
Nej.
Jo, jag tyckte han var så sexig. Alltså jag tyckte bara så här att, jag sa det till Alex på kvällen, att det är så sällan man ser varandra i sitt yrke. Alltså när vi ses så är vi antingen hemma med två barn, vilket gör att man är liksom, alltså som förälder, man har ju alltid liksom en blöja i ansiktet. Alltså det är så här, man är ju verkligen förälder. Det är väldigt svårt att vara någonting annat där.
Men det är någon som ska bajsa och kissa. Alltså det är mycket,
ja, någon
liksom
som, alltså helt plötsligt får man sparka i ansiktet. Alltså det är liksom alltid, man har alltid ett förvrängt ansiktsuttryck.
och det är liksom omöjligt att vara snygg.
Det är omöjligt. Ja. Det går liksom inte. Och vet du vad, man tittar inte ens på varandra. Man tittar på barnen. Alltså det blir ju så här. Eller så kanske man då har turen att gå ut på en dejt eller gå på en fest eller så vidare med några andra. Och då är man något annat, då är man kärlekspersonen i alltså försöker liksom vara någon. Men det här, alltså yrkespersonen, det tror jag är en boost för förhållandet att se.
Men jag tror du har helt rätt i det. Jag tror att jag skulle behöva åka och se
till
bankis på golvet.
Bank. Ja. Men det är det jag menar, Hanna. Och det jag tänkte faktiskt på dig. Tänkte jag så här, undra hur Hanna, för att jag tror inte att Hanna har sett bankis på banken.
Nej, men jag har inte det. Och jag tänker så här, för ibland så tvingar jag ju med honom på, ja, men på vår 100:e podd. Ja. Eller, för att jag vill att han ska se mig i mitt yrke. Ja. Liksom så. För att det är alltså så här, ändå liksom något härligt roligt i det. Och förstå det. Liksom så. Men så tänker jag också så att han har ju så här dragningar för flera hundra personer.
Oh.
Om ränteläget eller vad det nu är. Eller bara när han liksom håller på och tradar eller liksom, vad han nu gör.
Ja, men det är klart, alla personer på sitt yrke. För det som blir sexigt är att de blir en person som man inte riktigt känner. Och den är oftast då väldigt bra på det den gör. Alltså vad man nu än gör, så är man ju liksom alltså,
ja, men det är det. Jag bara... ja, men alltså grejen är att jag har blivit lurad av det där på fel håll också.
Aha.
För att alltså, jag gjorde ju ett tv-program för, ja det är nu för typ 15 år sedan, men som heter Harem.
Just
kommer du ihåg det? Som var så ett datingprogram. Det var fyra tjejer som skulle dejta 18 killar.
Du var i Kenya, va, spelning?
Jag var i Kenya och det var jag, Gry Forssell, som skulle göra detta program. Och när jag skulle åka dit så, alltså jag tyckte att det var så eländigt. Det var liksom ett team på 50 personer och jag kände ingen och det var liksom såhär. Och jag skulle vara borta en månad. Alltså det var såhär, jag tyckte allt och så långt bort. Jag kunde inte ringa någon ens en gång såhär. Då blev jag ju lurad av det här. Och det här är lite läkarluret.
Det är det.
För jag var skör. Jag var där. Jag var liksom i en utsatt position.
Mm.
Vem tror du att jag bara knöt an till?
Nej, men
Johan, teknikchefen. Ja.
För han var bäst på tekniken på plats.
Han var ju chef över tekniken. Roddade, fixade, hade hand om personalen. Jag bara, det där är min kille.
Ja.
Hookade upp med honom. Hade någon form av superkärlekshistoria där i en månad. Kom hem. Då var det inte kul längre. Jag tror att man ska göra det i sin relation. Men att föda en relation...
Nej, man ska inte föda relationer. Men det var det här jag tänkte säga. Att att om man känner så här, vi har det lite trögt nu hemma. Mm. Alltså, och då kanske
jag
kanske
har det.
Exakt. Nej, men alltså, då kanske absolut att gå ut på en dejt och sådär. Men det finns ett till kort man kan dra. Och det är att försöka liksom hälsa på sin man eller fru eller vad det nu är på jobbet.
Ja.
För att där händer grejer.
Men det är kanske därför alla så här läkare och sjuksköterskor och alltså så, de är så kära på jobbet.
Ja, jag vet.
För att de ser varandra in action every
Förstår du och räddat liv tillsammans?
Ja, men det är klart.
Nej, men det är klart att man går ut därifrån och liksom nuppar.
Exakt.
Nej, men det, jag tror verkligen på det här. Jag tyckte det var skithärligt.
Ja, men det är ju härligt. Det är ju alltid härligt när man får vara stolt över den man är ihop med.
Jo, men man ser också en person som inte är till för en själv.
Nej.
Eller för barnen. Det är ju det som
jag tycker. Annan.
Ja, det finns någonting med det där.
Hanna. Mm-mm. Vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online. Och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor och inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig och det alltså jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och allt. Alltså allt, alltså det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna. För att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån. Sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska alltså, med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, där. Alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och ja, de här lådorna kan man ju också ha som förvaring. Eller barnen kan åka någon lådbil. Med den.
Ja, ja, ja. Nej, men alltså varje gång man packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda? Mm. Nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Nej, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa. Alltså, att det här har kommit till mig nu, Hanna.
Mm.
När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk. Mm. Då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså, så här, det som är, alltså, så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine, what's in your life routine, så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som.
Mm.
Va, the secret is matcha.
Det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och så, er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet.
Mm.
Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte.
Mm.
Men du kan ju också dricka som vanligt matchate.
Mm.
Eller man kan ju blanda i smoothies, baka kakor och alltså ja, allt. Alltså.
Och så. Vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna. Mm. Vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se.
Mm.
Finare och mer glowy hy.
Mm.
Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är också sån här, det här är svårt att säga, men L-tianinit.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein, utan det är liksom, men man blir
Men det pigg. Är också koffein. Men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt. Och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen.
Ja.
Det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter Fredagspodden 20. Med små bokstäver. Och ger er 20% på hela orden. På Wow Matcha. Det är alltså wao-matcha.com.
Exakt.
köp läkarkläder till.
Helt sådana gröna.
De där gröna, ja.
Och ett par såna... Inte med rock. Ta nej. Av rocken.
Inte rock, nej.
Bara operationskläder.
Ja, men alltså, det ska bara vara actiongrejerna med talsad och så bara kör dem.
Liksom. Då blir vi svettiga.
Ska vi berätta det här nu då?
Kan vi inte göra det?
Ska vi det?
Ska vi det? Alltså vi, jag vill ingenting med det här att göra.
Jo, nej, men det känns ju så konstigt att det blir så verkligt nu. Samtidigt som jag får lite ångest nu när jag ska berätta det.
Får du det?
Ja, men för det känns som att då så är det liksom... Ja, men jag kan berätta varför, för jag får alltid ångest så fort jag ska berätta. Alltså jag vet inte, det är något konstigt i mig. Ja. Så. Fast egentligen bara vore roligt att... Eller det ska bara vara roligt att berätta.
Ja, men det här är så knasigt med dig. För att där har du ju jättemycket, eftersom att det här är någonting, det du ska berätta är någonting som du absolut inte har någon kontroll över.
Nej.
Så försöker du kontrollera allting annat runt omkring. Och då är det så här, om jag gör så här så kan det bli så. Om det här, det betyder, alltså du gör ju upp.
Ja, men jag kopplar det här till katastroftankar också. Så att det är så här, om jag är liksom för självgod och självsäker och håller på att berätta, då tror jag att något eländigt ska hända.
Ja, och då säger jag att det är inte kopplat till varandra. Så att, shoot.
Jag ska ha en bebis. Det blir lite gråtig också. Jag ska ha en bebis, så säger man väl inte så gång.
Jag ska ha.
Jag och Bankis ska få en bebis till.
Ja,
det blev faktiskt lite gråtig. Jag vet inte vad som hände.
Ja.
Det är det som är så konstigt här med att berätta det här. För det är så stort på något sätt, samtidigt som det är så konstigt.
Men det som är väldigt roligt här är att jag har ju sett dig berätta det här för några människor. Du har aldrig reagerat.
Nej, men jag vet. Jag tror att... oh, gud vad konstigt. Men jag tror att det är liksom mer så här... Det är alltså lyckotårar jag gråter nu. Det är inte någonting annat. Men jag tror så här att... För mig så är det så här... Jag älskar bebisar.
Mm.
Och jag tycker att det är fantastiskt. Mm. Liksom så att det finns liksom ingenting i att vi ska få en bebis till som är liksom någonting konstigt. Men jag tycker att den första tiden i en graviditet är fruktansvärd.
Den är hemsk.
Och jag har ju liksom mått jäkligt illa den här gången. Jag har varit sjukt trött, det är väl åldern som tar upp tiden. Och jag är liksom, jag har någon form av så här... Det har liksom aldrig hänt mig, men jag har någon form av missfallstrauma liksom i mig som gör att liksom, jag tror att varje toalettbesök ska vara liksom, men liksom
fast Hanna, någonting som ska hända. Det tycker jag att du har haft nästan varje din graviditet.
Ja, men jag har det. Det här är liksom så här, varenda första, så här mår jag. Liksom, det är inte så att den här gången är skillnad från någon annan.
Nej.
Det är inte ens så att jag har lärt mig något.
Jag tror ju att jag får ju inte panik över missfall när jag blir gravid. Men jag blir ju så här djupt deprimerad första 12 veckorna. Alltså jag mår verkligen inte bra. Så att jag har ju trauma inför det. Men jag bara menar att jag tror att det är ungefär samma. Vi mår ungefär lika dåligt. Alltså vi har ju samma hormoner, mår dåligt och sådär. Sen så har vi bara olika inriktning.
Ja, och jag tror så här, precis som...
Så jag tror egentligen inte att du
har ju hypokondri med dig själv.
Ja.
Jag har ju liksom hypokondri och katastroftankar med mina barn.
Ja.
Och hur blir det inte det med det här barnet då som jag inte ens kan se?
Ja, men det är ju så.
Det är det. Jag tror att om inte jag ser mina barn hela tiden så tror jag liksom att något hemskt kan hända. Så jag tror varför jag blev så här rörd av det nu. Vad tror jag för att... Nu gick jag liksom över min egna gräns och berättade det här och kände att det började bli lite mer verkligt, tror jag.
Ja. Så, för det ja, men är också... du är ju faktiskt nu över absolut värsta. Alltså,
ja.
Du mår inte lika illa längre.
Nej.
Och det är inte det där man bara ligger och vet inte vad som är natt eller dag, man mår bra eller är glad eller ledsen. Alltså det är så jobbigt ju, hela den här första
tiden. Men du vet ju, och jag har ju också ringt till dig och livet har varit slut. Liksom.
Ja!
Jag har gråtit så mycket så att...
Ja.
Över konstiga saker.
Ja, ja. Nej, men man tappar intelligensen också. Det är ja, det som är så hemskt. Man är liksom inte en tänkande människa. Man är bara olika konstiga känslor som man inte har makt över. Det är skit hemskt och jobbigt. Och det finns säkert de som mår jättebra
graviditeten. Men jag avundas de här som är så här, kissa på stickan och vi skriker ut i hela världen och bara kör.
Ja, alltså, men, och det finns liksom ju dem. Så att ni ska inte tro, alltså, ni ska inte, om ni inte varit gravida så ska ni inte bli rädda.
Nej, men de som jag läser, alltså så mycket så här, bloggande människor. Så här, för jag är en sån som söker information också och vill läsa om andra och så här. Alltså då är jag så avundsjuk så att jag håller på att dö. För att i min kropp och psyke så funkar inte det. Det är liksom så här, Nej, men jag hade nog kunnat liksom så här vänta till att berätta det här tills dagen för jag skulle föda typ. Alltså så här, bara för att samtidigt som det är så här, man vill också komma över ändå och vara så här, nu är det verkligt, för jag måste också göra det här verkligt för ja. Mig. Vi ska få en bebis till och det här
lite så här. Åt innan man har berättat, innan det har blivit verkligt, för då är det som att det inte finns heller riktigt.
Ja. Tänker man då tillbaka, för att jag har ju liksom mått så här sedan typ mitten av februari liksom.
Mm.
Och det är en hel vår som har gått till att liksom hålla i sig det här och liksom, men försöka liksom vara i det. Och sen så är det också så här, och det som jag tycker är så sjukt också är att jag tänker så här att egentligen så borde den här första perioden vara då man är sjukskriven och inte behöver visa sig för
så
någon.
Så tycker jag också.
För att det är helt omänskligt att bära på den hemligheten, för man ska också vara så här hemlig och lite hysch-hysch. Och alla man träffar är så här, vad som, eller alla liksom läkare eller man ska säga, eller vilka träffar man, men man träffar så här MVC och så.
Ja.
De är också så här att, ja, då får vi hoppas att det här går bra tills, alltså så här, man är hela tiden i någonting så här, att vad som helst kan hända och det måste man bara acceptera. Och det där tycker jag är så svårt. Och jag tror inte det skulle vara någon katastrof för mig. Alltså så. Nej. Men i mitt huvud så är det en katastrof.
Ja, för det vet man ju. Det kan man ju faktiskt tänka ut själv. Att jag förstår att om man inte har barn och försöker om och om igen och det blir missfall, då är det en grej. Men om du har två barn och råkar få ett missfall i tidig graviditet, alltså liksom vecka 6-7, alltså, då kan man ju faktiskt förstå själv att det här var inte meningen att det skulle bli det här, alltså jag tror att där kan inte
jag också så här, det som alla säger är så här, medan man har alla de här hormonerna och så vidare så här, då är det en form av katastroftanke. I samma sekund som det skulle ha hänt någonting så är det ju liksom
då blir man klar i hjärnan igen.
Då blir man klar i hjärnan, man förstår att det är så här.
Men för då man är inte gravid längre, det är ju det som är hela grejen.
Men i det här så är det ju också så här att visst, det där är ju en tanke. Sen har jag ju haft 100 andra konstiga tankar också som jag hakar upp mig vid och liksom håller på med.
Nej, men jag hakade ju upp mig med att jag kanske hade ätit en rå köttbit och nu var det över liksom en vecka 7 och grät en hel natt för det. Alltså det är, så här, det är klart man inte skulle göra det. Nej, om
det
man inte var gravid.
Det är så mycket känslor som surrar omkring där. Men nu är det ju i alla fall så att om man träffar mig in real life, då kan man ju se att det här har hänt. Jag tänkte så här också,
IRL.
Träffar jag någon nu som lyssnar på, alltså kommer ju folk tänka så här, nej men gud, alltså nu är det ju verkligen så här, är hon gravid? Eller är det, alltså så här, liksom, och nu bara så här, ja jag är det och jag ska få en bebis och det är jättehärligt och nu bara försöka gotta mig i det här.
Ja, jättehärligt.
Så och självklart så kommer ni få följa med från och med nu.
Det är klart.
I den här podden.
Ni har ju alltid varit med. Ni var ju med hela min förra graviditet.
Ja.
Sen blir det förlossningsbonanza.
Exakt.
Vi berättar.
Ja. Ja, men det kommer bli alla de där sakerna. Och det är ju ljuvligt. Och så tänker jag också så här att skulle det vara någonting som är knasigt inte, då får jag väl dela det med er också.
Det är klart.
Så.
Vi gör så. Och jag, med det så vill jag säga att jag tycker att vi lever en härlig tid.
Ja.
När vissa känslor är det heta.
Ja, men verkligen.
Vi levde ju länge en tid där det var coola människor som inte skulle liksom visa en enda känsla. Man skulle inte prata om sitt privatliv. Man skulle inte visa... Alltså det var så coolt liksom. Och man tyckte ju då att de var coola. Och idag kan jag känna att det finns kvar några sådana människor som fortfarande är så där.
Ja.
Som tror att det är coolt. Och jag vill bara säga, åk tillbaka till 90-talet. För att nu ska man visa känslor och dela med sig. Det är skithärligt. Och det är liksom det som är...
av det så blir vi mycket, mycket friskare och sundare människor. Ja. Så är det ju bara. Och
det är så ute med att vara...
Att vara så.
Ja, tror att man är någon.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människoöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
I veckan så lurade jag Alex. Jag gjorde ett prank på honom.
Ett superprank?
Ja.
Kul.
Jag lagade en tomatsås.
Aha.
Som jag är bäst på, du vet ju.
Ja, ja, ja.
Och sen så hade jag i fullkornspasta i tomatsåsen. Alltså,
eller, ja, jag satt och liksom mojsade ihop. Han fick inte se pastan för sig.
Alltså, jag serverade med hur mycket parmesan som helst.
Ja.
Alex förstod inte att det var fullkornspasta. För han är ju någon så här gammal. Han bara, vi ska inte äta fullkornspasta. Men så jag kände så här, det är väl härligt. Ja. Ja, och så kan man tänka fullkorn och så känner man sig lite bättre. Liksom. Han märkte ingenting.
Bra prank.
Och vet du vad det var?
Nej.
Det var en tisdag. Var vet du varför?
Berätta för alla, jag vet.
Vi hade pasta tisdag.
Det är det bästa. Jag har också bestämt att det är pasta tisdag på tisdagar.
Mm.
Och vet du vad jag hade i måndags? Som jag börjat med.
Ung som lätt.
Nej men jag är trött på den nu. Aha. Jag kan inte äta det just nu när jag är gravid. Det är för mycket ägg.
Mm.
Bulgurmåndag.
Va? Det är en helt ny.
Ja. Nej, men jag tycker att det är så skönt att ha bestämda dagar. Och särskilt är det pasta tisdag. Du, jag läste ett sånt sjukt härligt recept. Som jag tänkte, det var ett recept med pasta.
Ja. Alltså, var det bra pasta?
Nej, men det var inte det i. Men jag kommer lägga till bra pasta. Det här var ju någon otrolig vanlig pasta. Liksom, ja. Så. Men då hade de så här, hackat sparrisar, gröna. Och så brynt dem i olja.
Mm.
Och sen så var det liksom 2 stycken äggulor nermojsade i pastan.
Aha.
Sparrisarna.
Aha.
Frisésallad.
Va?
Ja, det här låter konstigt.
Det låter skitkonstigt.
Och så jättemycket parmesan.
Jag tycker inte det låter gott.
Nej, men jag ska testa den här. Alltså,
äggulor och frisésallad. Konstigt jag hört. Inte på min pasta tisdag.
Nej, men det såg väldigt gott ut på bilden. Så den kommer jag försöka göra.
Okej, bra. Men du, och sen så har vi blocket.
Du och jag är ju något av bostadsknarkare.
Mm.
Spelar ingen roll att du precis har köpt nytt.
Nej, men det är samtidigt en sorg tycker jag när man köper nytt. För då man känns lite smutsig. Som inne och kollar bostäder.
Oh.
När man precis har träffat en ny, förstår du?
Det är precis som om man är på en dating-sajt och har träffat någon och fortsätter att hålla på.
Exakt, så är det
alltså, för
mig.
För det är ju mardröm också. Om man skulle träffat någon på en sån.
Alltså, tänk om min nya lägenhet visste om att jag höll på så här.
Men det är också lite det här när man börjar titta på liksom andra lägenheter som är som sin egen och vad de ligger ute för.
Det är det man
är
vill.
Så otroligt.
Men du vet att det var några veckor för mig. Det är inte kollat alls. För jag var så rädd att vi hade köpt någonting för dyrt. Alltså du vet sådär.
Ja, men,
man
inte. Men också du vet, för den gamla lägenheten när man inte riktigt har flyttat ifrån men ändå kollar på hur man ska göra sig av med den och vad man kanske skulle kunna få för den.
Men jag blev så upplyft för att vi pratade ju här med en kompis till oss på lunchen som precis träffat en nyckel.
Ja.
Mm. Och då är det så här, det behöver inte alltid vara så. Men för henne är det verkligen så. Bara, nu har jag träffat honom och nu bara känner vi så här, vi är så kära. Vi kommer flytta ihop. Redan börjat kolla lägenheter. Alltså man har ju varit ihop i 3 dagar.
Ja, 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 ja.
Men ny kille kollar nya lägenheter. Alltså det är ju
kul. Det är ett härligt projekt att ge sig på. Men du vet vad som är så bra? För på Blocket har ju nu gjort värsta bostadssatsningen.
Mm,
alltså Hemnet har man ju hängt på. Mm. Men nu är det Blocket som gäller. För vet du så här, när du går omkring eller går omkring i lägenheten.
Nu har du gått för långt i dina fantasier.
Du går omkring i lägenheten på bilderna. När du har tryckt alla bilder.
Det går ju liksom på visning hemma från soffan.
Ja.
Det är det som är hela grejen. Säga,
förut så var det bara så såg man bild för bild. Nu på Blocket så är det hela tiden så att hela planlösningen ligger bredvid varje bild så att man vet var i lägenheten man rör sig.
För där har jag blivit lurad många gånger.
Ja.
Jag tänker så här, men gud vilket, att det är helt otroligt att jag har balkong i matsalen. Sen kollar jag på planritningen. Nej, den bilden var liksom inte kopplad. Alltså förstår du, det har blivit fel.
Ja, men jag vet. Och det liksom kan inte bli några missförstånd.
Mm.
Och sen är det ju också det här, för att man vill ju, alltså det här att man går in så ofta och tittar, det är för att man vill vara först. Mm. Även om man inte får komma på visning för alla andra så vill man ju vara först.
Mm.
På Blocket kan man vara det.
Hur då?
Nej, men de lägger ut jättemycket på lägenheten 3 dagar före typ.
Men gud.
Du, Amanda. Mm. Vi har ju faktiskt, om man vill träffa oss.
Ja.
Om man vill titta på min lilla putande mage.
Klappa på halsen och magen.
Nej, inte jag, för just nu är det mest fläsk bara. Men under där så är det någonting som växer. Men, och då är det så att magen också kommer ut. Jag förstår ju det där. Nej, jag skojar bara. Men om man vill träffa oss så är det faktiskt så att vi driver ju någonting som vi kallar för miljonjakten.
Ja, mycket stolt är jag över den.
Väldigt stolt. Och jag känner så här att det, här, det som vi bjuder in till nu är ju en helkväll med oss. Men också en föreläsning med Louise Hallin.
Ja.
Ja. Och vi har ju satt ett ganska högt pris på det här. Det kostar 200 kronor att köpa sig en biljett. Men de här 200 kronorna, det är liksom det som är bidraget till våran miljonjakt.
Alltså varenda krona av de här 200 kronorna går oavkortat till vaccinen.
Exakt, och det är stelkrampsvaccin. Och vi ska då vaccinera 1 miljon barn.
Ja.
Det har jag sagt 1000 gånger nu här. Men
ni
det är lika
med oss. Mycket.
Ja. Och då så, bara så att man inte tänker så här, åh gud vad dyrt, nu ska jag gå på en föreläsning för 200 spänn. Det är inte det vi snackar om.
Nej, köp en biljett, kom eller ej. Det ni har gjort är att ni har gett 200 kronor till vaccinen, till barnen i Afrika.
Exakt, vilket är helt fantastiskt.
Underbart.
Så att det har ju vi på måndag.
Mm.
Och då kan vi ses.
Det ska bli jättekul tycker jag.
Och mysa.
Jag undrar, jag ska på mig något väldigt snyggt.
Ska du det?
Ja, jag kände det. Jag måste klä upp mig nu.
Ja, nu när det är vår.
Ja, precis. Nu, ja. Nu när det är vår.
Eller vadå? Ja,
jo, jag tvingade ut dig idag. Jag tittade i solen och för att vi skulle ha bruna ben. Men det var iskallt.
Jag vet. Men vi gjorde det ändå.
Vi, gjorde
vi kom
det.
Hit till kontoret och de bara, vad har hänt? Varför har ni bara ben? Alltså, vi har bestämt.
Det är fortfarande iskallt. Men du, vi ser, eller vi hörs nästa vecka. Om vi inte ses på måndag. Det blir kul.
Ja, men det vore så kul. Kom med barn eller ej. Och när man lyssnar på Louise Hallin så lär man sig massor. Och du och jag kommer snacka en hel del också.
Klart vi gör.
Så ta med hela mammagruppen och kom om inte annat.
Ja, och
smit
biljetter
en stund
finns
från hemmet.
Biljetter finns på perfectday.ticktail.com.
200 spänn, 28.5, 17.30, Bio Rio i Hornstull.
Bra. Hej då, puss och kram.
Puss och kram. Hej då.